Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är ju alltid när du ska in i ett nytt lag, nya spelare, det är lite speciellt. Nu får vi väl se, det här är ju spelare bara från finska ligan i stort sett. Jag kan ju dem knappt, jag håller på att sätta ihop namn till ansikten för att lära känna dem ordentligt och veta vem som är vem. Och vi ska göra vårt första pass i eftermiddag också.
Hur har det varit med duellspelet?
Jag tycker det har varit på en bra nivå. Jag tycker inte jag har sett de där våldsamt, det har jag inte gjort, de här tacklingarna typ bakifrån med dobbar in i hälsenor med mera, utan det har varit, tycker jag, perfekt nivå på närkampsspelet som jag vill se det. Det här är ljuvligt att se.
Hasse Backe är en av svensk fotbolls mest meriterade och erfarna tränare som vunnit titlar i Danmark, haft tränaruppdrag i England, USA och Österrike samt landslagsjobb i Mexiko och Finland. Han är spänd på den nya förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson och tror att danskens lite hårdare ledarskap ska passa här landslaget.
Tittar du på alla spelare som är utomlands idag, våra då tongivande, så stöter de på det ledarskapet utomlands. Så att de tror jag bara kommer att hylla den typen av tydlighet, rakhet, kravverksamhet. Det är liksom ingen sommarkoll att komma hem till, utan jag tror de kommer att uppskatta det. Jag tror att när de googlar Jon Dahl Tomasson, våra Premier League-spelare och lite andra, och börjar titta på spelarkarriär, tränarkarriär, de kommer respektera honom fullt ut. Jag är helt övertygad om det när de ser det CV:t.
Två gånger i karriären har Hasse Backe jobbat med landslag som inte varit det svenska. Dels i Mexiko med Sven-Göran Eriksson och sen som förbundskapten för Finland. Nu ger han sina råd till Jon Dahl Tomasson om vad man måste tänka på när man kommer in som en utländsk förbundskapten. Och vad som blir viktigast när det gäller att knyta till sig spelarna.
Få med, identifiera de två, tre som påverkar hela truppen. Det är bland det viktigaste som finns. Och har man gjort det bra, då är man i stort sett hemma, för de övriga lyssnar på de här två, tre spelarna. Så där, då är man hemma, då rullar det på. Ser du ledarsidan, så blir det alltså att sitta ner, som jag sa med de här nu, prata igenom och försöka lära känna dem.
Vi pratar även om den röriga process som låg bakom rekryteringen av Jon Dahl Tomasson. Hur Backe själv förvånas över att förbundet inte använder sig av den kompetens som finns ute i landet när det handlar om Sven-Göran Eriksson, Lars Lagerbäck och andra erfarna tränare.
Men förbundet har ju aldrig egentligen hört av sig till före detta spelare som får tränarkarriär, liksom att ta hjälp utifrån. Förbundet har ju liksom alltid för mig varit liksom, det här klarar vi av själva, vi har alla erfarenhet och expertis på plats, vilket man inte har.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den aktiva tränarkarriären, hur det var att tillsammans med Svennis leda det mexikanska landslaget på ett fullsatt Azteca-stadion. Backe berättar även om detaljen som gjorde att han gick bet på jobbet som huvudtränare för Southampton och vad han tror fällde honom när det gällde förbundskaptens jobbet i Finland. Dessutom talar han om vad han saknar från fotbollens värld. Men precis som vanligt inleder vi podden med en faktaruta.
Och
Ålder?
72.
Bo?
Sundbyberg.
Familj?
Sambo och för närvarande en 8-åring hemma.
Utbildning?
Utbildning är grundskola i Hässelbystrand.
Lön?
Ingen.
Vad kör du?
Vad då kör?
Bil?
Ja, bil. Volvo XC60.
Vad läser du?
Just nu läser jag en, vad heter den? Färskt vatten till blommorna.
Vad tittar du på?
Godbitar på den internationella fotbollen i första hand.
Vad lyssnar du på?
Ja, nu är jag tillbaka i den här gamla Thin Lizzy-varianten och Beach Boys av någon anledning.
Vad spelar du på?
Jag spelar inte.
Inte ens på hästar?
Jo, hästar. Ja, du hör rätt. Hästar spelar jag på. V75, V86.
Vem var din favoritspelare när du växte upp?
Favoritspelare när jag växte upp var Johan Cruyff.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Chelsea. Har alltid varit det, och det beror på i FA-cupfinalen omspelen mot Leeds United, den fulaste matchen genom tiderna, 13 röda kort, då blev jag medlem i Chelsea.
Vad är det finaste du vunnit i fotboll?
Ja, det är ju mästerskapen med FC Köpenhamn och bägge mötena mot Manchester United, 2 vinster vid City.
Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Alltså det är ju faktiskt året med Manchester City för att uppleva Premier League, men även Azteca stadion, hemmamatcherna med Mexiko.
Vilken är den bästa tröja eller något annat du bytt till dig under din långa karriär?
Nej, jag fick nog tröjan, det var en sån här Remembrance Day mot Manchester United, specialtröjor uppsydda då för hylla de här offren i crushen United. Så fick jag Michael Balls, vänsterbackens tröja, signerade av honom.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Johan Cruyff.
Vem är den bästa du spelat med eller emot? Du har ju en lång spelarkarriär tidigare.
Alltså man kan ju säga att jag spelade emot och hade ett elände och plockade upp, det ju Raffe Edström. Jag skulle punktmarkera den långa mannen.
Det var tufft, heter det.
Ja, det var omöjligt. Det är fullständigt omöjligt.
När du vill lyxa till det, vad undrar du då?
Ja, men då blir det väl faktiskt ett bra restaurangbesök med en avslutande William Weller bourbon.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ja, men jag säger som drottning Kristina sa, tala alltid sanning, ljug aldrig. Men alla sanningar behöver inte sägas. På 1650-talet, vilket innebär den vita lögnen emellanåt.
Vilket köp ångrar du? Du som varit mycket ute i fotbollshallen och ändå tjänat lite pengar.
Vad ångrar jag för köp? Det där är ingenting som poppar upp direkt. Vad ångrar jag för köp? Jag kan inte säga att jag direkt ångrar något. Inte ens en lägenhet hit eller dit. Nej, jag har svårt att ta den.
När var du riktigt lycklig senast?
När var jag riktigt lycklig senast? Ja, herregud. Nej, men det var väl faktiskt här runt nyår när vi var uppe i Vemdalen och jag fick dundra på lite alpint. Det var kul med sambo och son.
Vad var du bäst på i skolan?
Historia.
När vi sitter här så är det ju något knappt år sedan du lämnade fotbollen och lämnade jobb kring fotbollen och så. Det måste vara första gången i hela ditt liv du inte varit riktigt engagerad i fotbollen på något sätt, antingen medialt eller tränare eller spelare eller så. Hur är det att ha lämnat fotbollen?
Ja, men du har rätt. Det är första gången. Alltså, efter VM-finalen i Qatar så tackade jag nej till en förlängning över EM i Tyskland. Och jag kan inte säga att jag saknar. Det är många som har varit på med andra journalister. Ja, men alla får ju jobbigt när man lägger av. När man har varit synlig och så vidare. Och sen bara pangbom. Men jag kan inte säga att jag direkt saknar fotbollen. Jag saknar lite kollegor. Och några, så att säga, de stora matcherna skulle jag säga. Men jag har ju försökt nu skala av. Så jag har ju hoppat av i UEFA-uppdraget, mentoruppdraget. Och sen har jag sagt, nu ska jag försöka göra saker som bara ger mig energi. Och det är ungefär att titta på godbitar i fotboll, ta hand om sonen och ta ta hand om alla hästar som Granqvist och jag har.
Ja, du också. Är du Lasse Granqvist, även jag är ju med på en tiondel på en häst vid ett gäng från oss som körde Champions League en gång i tiden som har en häst. Men hur mycket förfrågningar har du fått att komma tillbaka i någon form?
Inte tränarförfrågningar, däremot lite styrelseuppdrag i ett par klubbar för frågan om jag vill hoppa på det. Men jag tänkte liksom 72 bast, det är inte någon direkt föryngring i den där styrelsen. Men jag har ju varit med om väldigt mycket, fått uppleva allt mellan himmel och jord, från ägarförhållanden, olika nivåer på fotbollen med mera. Men jag har tackat nej till dem också och jag kommer inte hoppa på något.
Finns det någon del liksom i fotbollens värld som du saknar, eller är det faktiskt skönt att ha lämnat, just om du bortser från kollegor och så, men är det skönt att ha lämnat en värld som, jag menar, fotbollen har ju ändrats otroligt mycket under din livstid?
Ja, nej, men jag brukar ju säga det som var jätteroligt, jag har ju lärt känna så mycket människor, och i alla de här resorna nu runt Champions League-matcher så träffade jag ju gamla spelare som jag har tränat, som också är expertkommentatorer för olika internationella bolag, och det var ju vansinnigt roligt liksom att bara träffa dem. Det är sånt där, det var ju ett lyft. Och det kan jag ibland sakna. När jag såg att du skickade kortet på Didi Hamann också, så tänkte jag, vad sa Didi Hamann? Och så vidare. Men det var ju vansinnigt roligt att träffa dem. Men resorna, och man har gjort alla dessa resor, sen är ju matcherna fenomenala. Men jag har ju fått göra EM-final, VM-final, Champions League-final liksom, så jag är ganska nöjd med det.
Om man ser att UEFA anlitade dig, hur kände du att när de tog kontakt med dig och du var mentor till olika tränare på damsidan, vad var det som gjorde att du nappade på det under rätt många år?
Jag gillar mentorrollen. Den var under en ettårsperiod med respektive tränare. Den innehöll så att säga, respektive tränare fick bestämma lite från ett smörgåsbord. Vad vill jag jobba med, typ omställningar i fotbollen, eller försvarsspel, eller analyser. Och sen resa runt med dem och sitta och se matcher, ha lite mailkontakt på olika sätt. Det var liksom, jag lärde mig ju en hel del också liksom. Det var ju otroligt uppiggande, otroligt skickliga tränare, de här tre tjejerna jag jobbade med.
Vilka var du jobbade med?
Britta Karlsson, assisterande förbundskapten i Tyskland. Jag hade hoppats att hon skulle ta över nu, men då blev det Horst Rubers som klev in igen. Och jag får ringa och säga åt att hon måste ta jobbet nu. Emma Coates, Englands U21 landslag, och så Hege Riese som hade norska damlandslaget men som nu är på förbundet i Norge.
Vad var det du kunde tillföra till dem?
Alltså jag tror ju nu lite kontakter, att kunna resa runt och komma in i klubbar som typ Red Bull Salzburg. Så åkte vi dit och bara tittade liksom på hela deras enorma akademiverksamhet och med alla resurser de har för utveckling, utbildning, spelare, forskningen med mera som de bedriver där. Det tror jag de fick en ordentlig aha-upplevelse, plus Red Bulls-koncernens filosofi att spela fotboll. Med liksom att bara ta risker. Ungefär bollen ska framåt. Det spelar ingen roll om vi förlorar, vi kan inte hålla på med någon tråkig sidledsfotboll. Och det var ju Matti Schitts, ägarens, hela grundinställning. Han gillade ju inte fotboll från början, det var ju dyngtråkigt tyckte han. Men sen han fick in Rangnick och driva igenom den filosofin, så tror jag många runt omkring har valt att titta på Red Bull-lagens sätt att spela.
När UEFA tog kontakt med dig och ville att du skulle vara mentor, vad var det de uttryckte att de ville ha?
Erfarenhet. Och sen försökte ju de para ihop som de trodde. När tjejerna sökte från hela Europa, var en jäkla massa sökande, det var mellan 400-500 tränare. Och sen plockade de ut ett gäng på 7-8 stycken. Och då utifrån de hade pratat med tränarna vad tränarna ville ha, så tänkte de, den där passar nog ihop med Backe, för den tränaren vill ha det och det. De fick ju välja också på manlig eller kvinnlig tränare. Så att de här tre, Britta, Emma och Hege, ville ha manlig tränare.
Fanns det någon tanke bakom det? Förklarade de det, varför de ville ha en manlig tränare?
Nej, det gjorde de nog aldrig. Jag ställde aldrig frågan heller, varför vill ni ha en manlig tränare? Jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan ha berott på.
När Sverige i höstas jagade förbundskapten, så gjorde jag och Erik Edman en poddserie, Blågul framtid, bland annat pratade vi ju med Lars Lagerbäck, om liksom svensk fotboll och framåt. Han tyckte ju att fotbollsförbundet borde utnyttjat erfarenheten, alltså lite det som UEFA gjorde med dig och så. Hur förvånad är du att fotbollsförbundet inte hör av sig till dig eller Lasse Lagerbäck eller så när man ska ta nya kliv?
Jag är både förvånad och inte förvånad. Förbundet har ju aldrig egentligen hört av sig till före detta spelare som får träna karriär, liksom att ta hjälp utifrån. Förbundet har ju liksom alltid för mig varit liksom, det här klarar vi av själva, vi har alla erfarenheter och expertis på plats, vilket man inte har. Och därför tänkte jag, hade faktiskt snackat med Tommy Söderberg om det här också, inte bara Lasse, och Tommy sa ungefär samma sak som du säger, varför tar man inte in en liten erfaren grupp och bara lyssnar av lite som har varit ute och haft landslag, haft internationella lag liksom, egentligen vad krävs, vilken kravbild ska man ha på en förbundskapten exempelvis. Så att jag bryr mig inte så jäkla mycket, så att jag är ju förvånad att man inte har gjort det.
Jag tänker, du har varit ute och haft landslag, Sven-Göran Eriksson har varit ute och haft landslag, Lars Lagerbäck har haft framgångar med landslag, jag menar Island, och han har varit i Norge och så. Varför inte fråga och bolla mer? Tror du det att man tycker att ni är passé?
Ja, det kan ju vara som det är lätt i Sverige, är det ofta man säger, då faller man ju för åldersstrecket. Men det är bara att titta utomlands på många, många, många länder, vilken ålder de väljer erfarenhet på förbundskaptener. Och jag tror ju att en fördel för en förbundskapten är att vara klar med sin klubbkarriär. För annars kommer alltid klubbkarriären vara prioritet nummer ett. Får Jon Dahl ett förfrågan från Aston Villa hör av sig, då kommer det att locka. Det är jag helt övertygad om. Och jag vet inte varför. Det hade varit för mig en självklarhet att man lyssnar med de som har fått med sig hela resan, både på klubb- och landslagsnivå. Som jag sa, vad krävs av en förbundskapten? Vilken bild vill vi ha? Vilken typ med mera?
Ja, för jag menar, om vi tar Sven-Göran Eriksson som ju med den tragiska sjukdom han drabbats av, hyllas och liksom allt han har gjort. Men det är ingen som vänder sig till honom och tankar honom på, jag menar, du har varit i England, du har varit på Elfenbenskusten, du har varit här. Att vad gör att man tror att man på Evenemangsgatan 31 där Svenska fotbollförbundet sitter och liksom leder den här verksamheten? All respekt till Kim Källströms spelarkarriär och han har en fin utbildning från UEFA, men han har ju ingen tränarerfarenhet. Näste man i led, Stefan Pettersson, noll ledarerfarenhet, och ändå vänder man sig inte till er.
Ja, har ni ställt frågan till dem?
Jag får väl göra det.
Ja, men det skulle ju vara intressant. För det är ju ingen tvekan om att man har fått med sig otroligt mycket från klubblag, internationellt landslag, internationellt. Mycket vad det gäller mediehantering. Mycket vad det gäller runt landslaget. Prioriteringar runt landslaget med mera. Och det är ju sånt man kan dela med sig och säga liksom, det här bör ni titta på. När ni jagar en ny förbundskapten så är det här ganska viktiga områden. Men du får gärna ställa frågan.
Ja, det ska jag göra. Om man tänker, du och jag har ju varit arbetskamrater av och till mycket, och jag var ju med dig i Brasilien 2014 där du hyllades som en gud närmast. Jag vet, Timbuktu beskrev dig som fotbolls Leif GW Persson, och du fick toppbetyg i alla tidningar. Om vi spolar fram 7-8 år längre fram så fick du rätt mycket kritik på slutet. Och min bild när jag följde dig var ju att det var samma seriositet, samma uppfattning, allting. Hur upplevde du det att gå från att vara superhyllad till att vara mer ifrågasatt?
Det är kanske konstigt, men du vet, jag har ju inte läst så jäkla mycket av det här. Jag har ju fått höra emellanåt, men jag har ju nästan aldrig varit med på sociala medier liksom, och läst av saker och ting. Jag hade en lirare som skötte lite sociala medier åt mig. Så att, jag vet ju i alla fall ett tillfälle, och det var det här uttrycket, det är lugnt.
Nej, det var ju Sverige-Polen i EM 2021 i Sankt Petersburg.
Det blev liv i luckan, har jag förstått. För jag tror du textade till mig, oj, oj, du trendar på Twitter. Ja. Och jag liksom hade inte en blekaste egentligen på det. Så att, nej, men jag vet inte faktiskt exakt vad kritiken kan ha bestått i. Det är samma förberedelse som man alltid har gjort liksom, på varenda lag, varenda spelare individuellt. Så det är ju ingen skillnad så.
Men kan det bli så att man blir passé så att säga, att jag menar, det kan ju hända oss journalister också, att vi hänger inte med i ny teknik eller liknande? Och hur känner du själv liksom kring det, om man, För man kan ju koppla ihop det både med det och med förbundet, att man vill ju alltid ha det nya, det senaste, det unga, och att man liksom egentligen skiter i erfarenhet, vilket jag kan tycka är förvånande.
Ja, det är förvånande, för ofta blir det ju så att man säger att nej, men vi måste ha nya idéer, och det är för att säga, det finns inget revolutionerande inom fotbollen liksom, att det finns oj oj oj, trycker vi på den knappen då händer någonting nytt inom fotbollen. Finns ju inte. Så att jag vet inte riktigt varför man inte tar vara på erfarenheten. För jag tror man skulle kunna få några parametrar att jobba efter i alla fall. Det här är viktiga bitar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sport nu. Idag blir det bekräftat. Jon Dahl Tomasson blir nu svensk förbundskapten för det svenska herrlandslaget fotboll. Dansken har lång meritlista, framförallt de spelare med över 100 landskamper för Danmark. Spel i alla tre stora ligor i Europa.
Jon Dahl Tomasson känns som en tränare med mycket idéer, mod och stark liksom, tro på det han vill göra. Men utan att vara för låst vid liksom, ett system eller ett sätt. Och det tror jag är viktigt för en svensk förbundskapten att kunna anpassa efter materialet och efter motstånd. För ett svenskt landslag kan inte spela på samma sätt vem man än möter. Och dessutom längre erfarenhet och har vunnit saker som tränare. Så att, ja, jag tycker det känns som ett väldigt bra val.
Om man ser på att Sverige har rekryterat Jon Dahl Tomasson, dansken, hur mycket har du tagit del av vad han säger om vad han vill göra?
Jag har tagit del av en del. Jag såg inte hela presskonferensen, men delar av den. Sen har jag läst en del av det hela. Och jag tror väl att första spontana känslan så tycker jag att det är ett bra val. Och ska jag vara taskig mot svenska tränare så tycker jag att han med sitt CV, det är obefintlig konkurrens från de svenska namnen som har...
Även Olof Mellberg?
Nej, det är den jag tar undan. Olof Mellberg är den jag tar undan av de namnen som har nämnts. Och det beror ju på hans spelarkarriär. Det CV han har från spelare. Men tittar man då på Jon Dahls CV, så som jag säger, så då blir det ju också ett enkelt val. Han har varit med som spelare och assisterande tränare i mästerskap. Har ju en fenomenal spelarkarriär och en hyfsad tränarkarriär. Och det lilla jag har hört och läst, så upplever jag honom ändå som väldigt tydlig. Det enda som oroade mig lite av mina egna erfarenheter, det var typ, jag kommer ihåg när jag skrev på för Ålborg och media, vi hade presskonferens och jag sa, ja, jag har ju sett en 20 matcher med Ålborg video, bla bla bla, och det första jag började göra, det är att börja jobba med försvarsspelet. Och det blev ju ramaskri dagen efter, den tråkiga svensken pratar organisation, defensiv. Och då tänkte jag lite när jag läste med Jon Dahl här lite att bind inte upp det för mycket nu på någon champagnefotboll. Liksom, för det kommer att slå tillbaks. Men det, vi är olika, han kanske skiter fullständigt i det. Men det är så lätt att binda upp sig. Liksom, det är offensiv nu, det är de här typerna vi har i landslaget. Det är klart vi måste spela den här typen av offensiv fotboll. Jag hade inte gjort det, för jag har fått bakslag med sådana saker. Och vi får väl se, hoppas det går bra.
Hur är danska tränare, du som har varit i Danmark? Nu ska man ju säga att även för Jon Dahl Tomasson är dansk spelare, så flyttade han ju ut från Köge i 18-årsåldern och har inte bott hemma. Men han har ju representerat Danmark. Hur är din bild av danska tränare? För min bild är att de kan vara lite tuffare, lite rakare och lite hårdare än svenska tränare.
Jag tror ledarskapet är så. Jag tror ledarskapet är rakare. Jag kan inte säga generellt eller rakt av att det är så, men jag tycker danska tränarens ledarskap är på något sätt lite mer distans till spelare, lite tuffare uttalanden. Jag tror inte det är någon skillnad på kravverksamhet när det gäller trupp och träningar och så vidare. När jag kom till Danmark första gången, då var det lite som jag så där småskratt då. Danskarna ansågs ungefär vara Skandinaviens brasilianare och som skulle spela en lättsam fotboll, vilket man gjorde i mångt och mycket, men efterhand har ju danskarna blivit minst lika välstrukturerade som oss vad det gäller typ försvarsspel, men även struktur i anfallsspelet. Så idag så tror jag inte det är så stor skillnad vad det gäller det taktiskt-tekniska, utan mer skillnad som du är inne på. Ledarskapet är lite tuffare, rakare, och jag upplever när jag lite har läst Jon Dahl och så lite press, jag upplever honom som tydlig. Jag tycker han känns tydlig i det han vill.
Han har ju varit 30 år utomlands, han har inte varit aktiv i Danmark, lång spelarkarriär i många olika länder, och sen bosatte han ju sig i Nederländerna, sökte sig på en tränarkarriär, gick inte jättebra. Sen var han ju 2 år i Malmö FF och sedan 2 år i Blackburn. Vad tror du åren i Nederländerna, för min lite fördom, Danmark, Nederländerna, rätt tuffa, hårda, slash arroganta, hur tror du det kommer att liksom passa in i den svenska fotbollsmyllan?
Väldigt bra tror jag. För tittar du på alla spelare som är utomlands idag, våra då tongivande, så stöter de på det ledarskapet utomlands. Så att de tror jag bara kommer att hylla den typen av tydlighet, rakhet, kravverksamhet. Det är liksom ingen sommarkoll att komma hem till, utan jag tror de kommer att uppskatta det. Jag tror att när de googlar Jon Dahl Tomasson, våra Premier League-spelare och lite andra, och börja titta på spelarkarriär, tränarkarriär, de kommer respektera honom fullt ut. Jag är helt övertygad om det när de ser det CV:t.
Men just att man fastnar på att man ska ha en stark spelarkarriär, så tänker man ändå svenska förbundskaptenen Lars Lagerbäck, Tommy Söderberg hade ju inte det, Sven-Göran Eriksson hade inte det, och även om du spelade i Allsvenskan, du hade ju inte liksom en landslagsman, Roy Hodgson hade det inte. Vad är det man vinner som spelare, och är det en genväg förbundet vill ta, liksom att man vill ha en gammal spelare? Man vill ju först ha Olof Mellberg och sen blev det Jon Dahl Tomasson.
Jag tror det har förändrats. Attityden har förändrats till vad? Jag brukar säga så här, när en svensk spelare kliver in i ett engelskt omklädningsrum i Premier League, är inne i 30 minuter och kommer ut, så är det en ny människa. Det är en helt annan karaktär. Någonting händer med egot. Och därför så tror jag liksom att det har förändrats. Du nämner Tommy och Lasse och Tommy Svensson och hela gänget där, va? Och även Janne Andersson.
Men nej, Tommy Svensson spelar ju faktiskt ett VM, ja, och var utlandsproffs några år. Exakt. Så han hade ju någonting jämfört med... Exakt. Men det hade ju inte Janne Andersson, nej. Inte Hamrén, inte Tommy och Lasse. Och inte Roy Hodgson, och jag menar, inte Svennis.
Nej, alltså det är ju en mängd. Det är nästan hela svensk fotbollshistoria du nämner där. Men jag upplever ju ändå då när jag har varit utomlands också. På något sätt så blir det blir förändrad attityd, karaktär på de här spelarna. Och jag tror de får en större respekt om de får en före detta spelare med ett bra CV som tränare. Av någon anledning. Att de lyssnar på något sätt mer, inte fokuserat, men man tror mer på det. Jag tror att liksom... Pratar han rätt nu, Jon Dahl, med spelarna när han träffar dem, så kommer de att kunna få en tro på det han säger, på det han vill göra med det här landslaget.
Det är ju ett rätt kort kontrakt han har ju över VM-kvalet, som ju kan vara över egentligen hösten 2025, och är det en fyrlagsgrupp så spelar i Sverige bara match för hösten 2025. Vad tror du man uppnår med att ha ett så kort kontrakt? Det tidigare har ju alltid varit att man har fått tid på sig. 2 mästerskapscykler, det är kanske det EM vi ska nå och vice versa.
Ja, men jag tycker det känns positivt. Hade jag varit i samma sits, så jag hade nog också känt att det här har varit perfekt tillräckligt över ett VM-kval över 2026. Jag hade liksom tänkt, oj, nu vill jag ha över ett EM där också, liksom, och kanske sen fundera på ytterligare ett VM. Jag tror vi bara är olika där också som tränare. En del vill ha på någon sätt en längre kontrakt, längre tid. Jag tror du Jon Dahl känner också, det här är perfekt att se. Jag kommer att få svar ganska snabbt var vi står, vad kommer underifrån, vilken typ av spelare kommer vi att ha. Så att jag tycker han sätter sig en ganska bra sits i att rita ett litet kortare kontrakt. Men det där tror jag är jäkligt individuellt alltså.
Du har ju varit dels med senioren Eriksson i Mexiko där nu han var förbundskapten, du var assisterande. Sen var ju du själv i Finland. Vad är utmaningen när man kommer som utländsk tränare och tar över ett landslag som ju nu Jon Dahl Tomasson gör? Jag menar, jag räknar inte George Raynor som förbundskapten, för han var tränare då slut 40-talet, 50-talet, och det var en uttagningskommitté. Så att det är ju den första utländska förbundskaptenen för Sveriges herrar. Vad är utmaningen där?
Jag tror det viktigaste inledningsvis som förbundskapten, när du träffar spelaren och truppen för första gången, så är det ungefär tre punkter det handlar om. Du ska tala om vad du vill som förbundskapten. Du ska vara jättetydlig, nummer ett. Nummer två, alla ska förstå att det är så tydligt vad är det vi vill. Nummer tre, 95% ska tycka att det vi gör är rätt. De tre grejerna, inled på det viset. Sen handlar det ju om att, som jag lärde mig efter många år, att när man kommer som ny, identifiera i truppen de två, tre spelarna som styr den här truppen. Där man tvingas lägga lite extra tid på de spelarna för de påverkar så mycket de övriga. Så identifiera de två, tre i hierarkin som styr det här. Sen, och det är ungefär de punkterna jag tycker är utmaningen när du kommer att få klarhet i. Sen är det, när det gäller välkommen till samlingar och sånt, nu har ju han varit med. Jag har ju kort om tid, hur prioriterar jag respektive dag? Hur vinner vi tid? Vi kanske får två, tre träningspass. Hur utnyttjar vi eftermiddagarna? Är det teori, bla bla bla? Går vi omkring taktiskt och gör klart? Så den delen är ju superviktig.
Vad betyder att han inte pratar svenska? Varken till press eller till spelare, utan kör på engelska?
Ja, jag tror ju inte att det är något problem. Jag körde engelska med Finland. Fick lära mig lite spanska med Mexiko faktiskt, och köra till slut träningarna på spanska, även om spelarna mestadels skrattade åt den spanskan då. Men jag upplevde inga problem med Finland att prata engelska med spelarna.
Du bodde väl inte i Finland heller när du var finsk förbundskapten, och det är ju på motsvarande sätt som nu Jon Dahl Tomasson ska göra i Sverige. Hur mycket blir det en black om foten när det börjar, om det börjar gå dåligt?
Ja, det får du ju höra. Det blir ju negativt. Det blir garanterat negativt. Jag gjorde ju säkert på samma sätt som Jon kommer att göra, att resa ut först de som är utomlands. Det var ungefär samma situation med spelarna i Finland. Inte lika många var utomlands utanför Finland, men ganska många. I Bundesliga, Belgien, Nederländerna. Så det blev ju resor dit och se dem. Men sen tror jag lite med facit i hand, när jag väl också börjar resa och besöka klubbtränarna i Finland, så blir ju det en, du ser en match. Du sitter och snackar med tränaren efteråt. Tar en middag och pratar bla bla bla. Och sen blir det inte så mycket mer. Men hade jag bott i Finland, då hade jag ju varit på fler matcher. Och jag tror att jag hade haft en tätare kontakt med de inhemska tränarna, vilket säkert hade varit en fördel. Det är min känsla så här efteråt i alla fall.
Ja, för att du får ju ett kontakt med Finland att du ska, målet är att ta dem till EM 2020, men du får börja till VM-kvalet. Du inleder tuffa träningsmatcher, riktigt bra motstånd. Ni får rätt mycket stryk, men man kan ju säga, om man är vänlig mot dig, säger man att Marco Canerva fick skörda det jobb du gjorde. Ja, jag vet att det var en tolkning av det.
Vi var ju inne på det liksom. Det här gjorde jag klart med de två förbundsgubbarna, Marco Casagrande och Peretti Ayala, som tyvärr har gått bort nu liksom. Att 2020 är det som gäller. Och vi sa så här, ska vi börja bygga lite nytt? Vi börjar få in lite yngre spelare, och vi väljer att spela mot det tuffaste motståndet vi kan få. För så får vi svar. Vad behöver vi förbättra? Vilka spelare räcker inte till? Så jag menar, vi möter ju Italien, Belgien som var världsetta, Tyskland borta, Polen borta. Det var liksom inga vanliga motståndare. Men gör halvskapliga matcher mot Tyskland och Italien. Och även mot Belgien. Vi leder med 1-0 när det är en minut kvar. Och jag tror det var Lukaku som kvitterade i Bryssel till 1-1. Så det är ju liksom inga katastrofmatcher. Kanske Polen-matchen den första var det. Men sen på något sätt så går vi då in i ett VM-kval. Möter Kroatien, förlorar 0-1 hemma i Tammerfors. Ja, vad händer med Kroatien? De går till VM-final. Om man tänker lite så, det är inget dåligt gäng alltså. Kryssar Kosovo i deras första landskamp 1-1 i Åbo, tror jag det var. Och sen är det väl helt enkelt, om jag har förstod Pertti som tyckte det här var jäkligt olyckligt.
Han var förbundsordförande, ja, då, Pertti Ajala, gammal MFF-man.
Ja, stämmer bra det. Och liksom vi pratas vid om, ja, styrelsen, förbundsstyrelsen börjar falla för mediatrycket. Och han var jätteledsen när vi pratade, han sa det efter, jag vet inte, det blev ett drygt år eller något liknande, 1,5 kanske. Ja, tyvärr måste vi skiljas åt, du får sparken här då. Och det var liksom, det var 2020 med tanke på antalet länder som skulle kvalificera sig. Det är en jättechans av om vi bygger lite nytt här då.
Ja, och de gick ju till
EM också, ja, absolut.
Och det finns ju många paralleller här med det som Jon Dahl Tomasson gör. Han väljer att inte bo här, vilket innebär att även om han har varit i Malmö FF, han kommer inte få de här relationerna. Att om det börjar gå emot, hur stor risk, fara är det att han inte har någon som skyddar honom?
Nej, så kan det vara, absolut. Du skapar helt andra relationer om du liksom varje helg åker iväg till en allsvensk match. Går ner i omklädningsrummet efter fight, prata med tränarna bara, håller den relationen och den dialogen. Det betyder ju i slutändan är chansen mycket större om det börjar blåsa i landslaget att de allsvenska tränarna står upp och skyddar det. Och det kan man ju missa i och med att man kommer att ha en egentligen väldigt ytlig kontakt.
Även i Mexiko slutade ju med att du och Sven-Göran Eriksson fick gå. Vad var det för misstag ni gjorde där som du hade lärt dig av?
Mexiko, vi var de första utländska tränarna som anställdes i Mexiko. Och jag håller med om, jag köper att vi får sparken där. En av de få gångerna, jag köper att vi får sparken. Men det var liksom, ni måste börja vinna bortamatcher. Mexiko oslagbara på Azteca-stadion. Finns ju inte ett lag som i princip vinner mot Mexiko där. Men däremot bortamatcherna hade Mexiko jätteproblem med. Och därför anställde vi er för att få ändring på det här. Och det blev ju inte så bra. Vi torskar ju Jamaica borta. När vi torskar Honduras borta. Det är då jag säger på flygplatsen efteråt till Svennis nu. Vi kommer få sparken. Liksom. Vi losar de här. Jag menar, Jamaica när man slår sig ner där. Det var ett enda stort rökmål av Mariana. Alla var ju påtända på plan. Och jag satt på bänken och sa, känner du lukten? Sa jag till Svennis. Nej, han känner inte igen Mariana-lukten där. Så att det var helt, det var som en dimma över hela arenan där. Va? Så att i och med att vi misslyckas och vinna borta fighter, för det var ett krav att förändra det. Däremot så tycker jag att där är ju Svennes fenomenal. Vi var ju runt varenda helg i och såg matcher i Mexiko, över hela Mexiko. Och där hade vi kontakt varje helg med två klubbtränare, de två som spelade mot varann. Så det var ju liksom, och jag tror Svennes var, jag kommer nog ihåg att han som en av, ja, det är väl en av världens rikaste män, Vergara, va, som äger Guadalajara, Chivas Guadalajara, han stod upp och stöttade Svennis väldigt mycket, vad jag kommer ihåg rätt, och han var ju absolut den mäktigaste personen. Men sen hade ju, fick vi ju höra att de här, om det var 18 ägare till de här 18 klubblagen, hade väldigt mycket ingångar till förbundet och påverka hit och dit. Det som visade sig sen, de ville ju bara ha med sina egna spelare i landslaget så de skulle kunna sälja dem till Europa ungefär. Va? Det var så det var.
När man då tar över som utländsk förbundskapten och även fall han har varit i Malmö tillsammans med sina assisterande som man ju nu tar med sig, Remi Reinirse, nederländare. Vad är viktigt att tänka på i staben så att man inte får staben emot sig? De tar ju in Sebastian Larsson lite, förbundet har föreslagit lite gamla spelare. Men vad är viktigt för att få med sig staben som jag gissar är avgörande?
Ja, absolut. Du måste ju, på samma sätt som du gör med spelarna, du måste ju sitta ner med dem en och en och prata igenom filosofi, vilka krav och förväntningar Jon Dahl har på målvaktstränaren, har på fystränaren. Jag hade nog valt idag att nästan göra rent hus och plocka in mitt eget som det ser ut i klubblagen. Min erfarenhet genom alla år i olika landslag och klubblag där man inte har fått ta med sig hela sin stab, alltså vid motgång och
märkliga grejer, så här, men så här gjorde vi förut, så här gjorde vi tidigare. Det får liksom den dialogen, det snacket liksom. Och jättebra med Sebastian in. Det tror jag är ett jättebra val av dem att plocka in honom. Och det är väl en ny fystränare också, va?
Ja, Ben Rosen följer med, som ju var, ja, var i danska landslaget när ju Jondal Thomasson var där med Åge Hareide. Sen i Malmö FF med Jondal Thomasson och sen vidare till Blackburn.
Så att han får ju ändå med sig Ben där.
Han känner ju inte Sebastian Larsson, så han är ju ny. Uh-huh. I övrigt är det ju Janne, det är ju Dale Reese, det är ju Lasse Jakobsson, det är ju Mats Elvendal, det är Daniel Ekvall och så. Ingen kritik mot dem. Nej, nej. Men de har ju varit under en annan ledning och plötsligt ska de in och det är ett kort kontrakt och i Sebastian Larssons fall så är det ju, han har ju 4 landskamper på sig att visa att han håller. Han har ju bara kontrakt fram till juni.
Men ja, den är lustig. Det är 4 fighter. Så där. Men det kanske är lite från Sebastian också att jag vill nog först se hur det här funkar, om vi går ihop och så vidare. Sebastian tror jag kommer vara ett jättebra val för dem. Det är bara en känsla jag har. Med den attityden, karaktären han står för.
Han ska ju få, förutom att Sten, ska ju han vara länken mellan spelarna och Jondal Thomasson. Hur viktigt är det att ha en sån som Sebastian Larsson, som ju har spelat med många av de här spelarna, känner gruppen, för att kanske identifiera vilka 3-4 spelare är viktiga och hålla sig väl med?
En liten Marcus Albeck-roll. Alltså.
Ja, åt det där, hållet. Åt... Fast han ville, när jag jämförde med Marcus Albeck så kom... Är ju han tränarutbildad, det var ju inte Max Albeck. Så att det är lite annan, en kombination av Max Albeck och assisterande.
Normalt skulle det ha varit den första assisterande tränaren, nederländaren, den här Remel Walter, ja, som skulle ha den relationen med spelarna. Det är ofta du får det som assisterande tränare. Så hade ju jag i Manchester, så hade jag i Mexiko. Att liksom det är mycket lättare för den assisterande att skapa den relationen med spelarna och vara den kontakten mellan bossen och spelarna. I och med att han inte känner egentligen någonting om de svenska spelarna nu. Reinders heter han det?
Ja,
Reinerse. Så det är väl väldigt vaket att ta in Sebastian. Och jag sitter bara med kroppskänsla att det är väldigt bra att få in Sebastian. För övrigt så hade jag sopat rent. Jag hade nog mer eller mindre krävt att få in mitt eget folk på de här positionerna.
Om man ser till just att få lojaliteten när det blåser snålt, för att det kan du ju göra. Är det ledarna som är viktigast där, eller är det att få med sig en lagkapten? Jag menar, han hade ju träffat Victor Nilsson Lindelöf. Vi vet inte vem som är lagkapten, men man kan väl ändå misstänka att man inte rycker binden för honom, för det skulle ju kanske göra att han tappade sugen för landslaget. Men är det viktigt att ha lagkapten och några till med sig?
Absolut. Få med, som jag sa, få med, identifiera de 2-3 som påverkar hela truppen. Det är bland det viktigaste som finns. Och har man gjort det bra, då är man i stort sett hemma. För de övriga lyssnar på de här 2-3 spelarna. Så där, då är man hemma, då rullar det på. Ser du ledarsidan, så blir det alltså att sitta ner, som jag sa, med de här nu. Prata igenom och försöka lära känna dem så här. Jag tycker de, när det har varit negativt ett antal gånger, så har man, det har inte klickat riktigt. Om jag är i Salzburg liksom och fick målvaktstränare, fystränare, en assisterande. Och jag märkte liksom att men vi klickar, vi har olika syn på det här. Det kan inte bli bra liksom. Och efterhand fick jag byta ut en i och för sig, men det blir liksom... Det blir ingen bra harmoni i det hela, va? Det blir så här lite konstlat över det hela.
Jondal Thomasson har ännu inte haft ett samtal med Jan Andersson. Han glider lite på frågan och säger att det kanske kan vara bra och så. Vad hade du gjort? Hade du tyckt det varit viktigt att prata med din företrädare, eller vill man hoppa det och bara titta framåt?
Inte en chans att prata med tidigare tränare. Skulle aldrig i mitt liv fundera på att prata med den tidigare tränaren. En bitter man som kanske har fått sparken, kanske inte har fått sparken. Hur mycket förutfattade meningar skulle jag kunna få som ny?
Vad är risken med det?
Att bli påverkad. Jag tror man blir påverkad som ny tränare av att prata med den tidigare, som nästan i alla fall är halvbitter eller helbitter, om du har fått sparken eller inte, men det har varit negativt. Jag tror du skulle föra så mycket skitsnack om de befintliga som finns kvar. Och det sätter sig lite i skallen. Nej, jag har aldrig pratat med någon tidigare. Jag vägrar.
När man såg den trupp som Jon Dahl Tomasson åker till Portugal med, det är ju match som väntar på torsdag mot Portugal, så var det ju åtminstone målvakt och backa väldigt mycket samma trupp som Janne Andersson tog ut under hösten. Det var överlag väldigt mycket Janne-truppen. Det var några nya namn. Robin Quaison var väl den enda etablerade som försvann. Hur överraskad var du det att det inte blev mer av en ny start? Eller är det bara en spegling av att det här är svensk fotboll?
Jag tror lite att det är det materialet som finns att tillgå. Sen har inte jag fått med mig hela truppen. Det enda jag har läst lite om nu, det är ju han Rooney Bardghji, va?
Ja, Rooney Bardghji. Han och var ju inte med. Lucas Bergvall och
Nanasi, va?
Alla de var ju skickade till
utköp. Precis. Och då är väl svaret egentligen bara att då tycker Jon Dahl inte de är tillräckligt bra. Jag tror inte det är någon uppgörelse med ursätt och så vidare. För om han tycker att de här tre är tillräckligt bra, så är de ju med i en A-trupp när man startar upp som ny tränare. Det är ungefär min känsla av det hela.
Han pratar ju väldigt mycket om att en underhållande fotboll, och sen när jag frågade om underhållning så ändrar han till modern fotboll snabbt. Han vill bara spela rakt fram, aldrig sidled, aldrig bakåt. Han vill inte spela handboll runt. Hur är det möjligt sett till att det Sverige har haft problem med, är ju balansen och att det finns inte så mycket försvarsspelare som håller hög nivå?
Nej, men du nämner ju ordet balans, och det är klart att Jon Dahl kommer att hamna där också. Och det är det här jag menar lite med att jag hade själv tyckt att det var lite farligt att gå ut och binda upp mig för den här typen av fotboll. Dels till att börja med så vet jag inte vilka jag har tillgängliga till varje samling. Jag menar, vad är formen på dem och så vidare? Som förbundskapten kan jag ju aldrig träna dem i form. Det är ju klubbarna som sköter den biten. Jag hade varit lite försiktigare än att prata liksom om den här direkta fotbollen. Alltså Matichits, han hade gillat det här. Red Bull-ägaren, koncernen. Allt framåt, ta vilka risker som helst. Förlorar vi bollen där uppe, ja, då vinner vi tillbaka den. Men vi ska inte hålla på och rulla runt i en backlinje eller liknande i någon possession-variant. Så att han har ju bundit upp sig lite där, Jon Dahl, egentligen. Och det är klart att blir det raka motsatsen, då lär han ju få höra det också. Men han kanske skiter fullständigt i det, vad vet jag.
Det här är, känns ju som en evig diskussion i svensk fotboll, där pendeln svänger från ena sidan att vi kan inte spela som de gör på kontinenten. Vi måste bygga på ett svenskt försvarsspelorganisation. Det är det som var en styrka till att man... Så kommer ner kameran och lovar mästerskapsmedalj och nu ska vi drömma. Och sen kom tillbaka till Jan Andersson. Jag drömmer inte, jag jobbar. Nu är vi tillbaka till Jon Dahl Tomasson som ska ösa på. Mm. Går det att ösa på med svenska fotbollsspelare?
Det kommer att bli någonstans en balans i det hela. Det kommer inte bara bli allt framåt. Det finns inte en chans i världen att det kommer att se ut så. Sverige med de spelarna man har, de yngre som är utomlands, de är ju vana att spela. För är du i Nederländerna, då utbildas du till att spela framåt rakt av. Det ser du på alla spelare som går till Nederländerna, vilken utveckling de får. Det är inte alls samma inriktning på försvarsspel. Sverige får inte glömma bort sitt försvarsspel. Jag ska inte säga att Sverige bara måste tänka och gå tillbaka till organisation, strikt försvarsspel, struktur och alla dessa ord. Jag tror det går att lätta upp på saker och ting, men det viktigaste tror jag är det när man sätter ihop det här landslaget. Det är att varje spelare sätts på sin bästa position. Och med Emil Forsberg är bäst centralt, ja, då ska han spela centralt. Och när du väl har satt ut dem, då säger de, jaha, det är den formationen vi får. Vi får de bästa spelarna i sina bästa positioner. Så att vi inte binder oss fast med att, nej, det blir 4-4-2. Och där är Emil Forsberg i vänsterytter och han får börja vandra inåt i plan, bla 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 bla. Men det är inte för mig hans bästa position, tycker jag. Emil kanske har någon annan uppfattning själv, men placera dem inledningsvis och sen ser du vad du kan göra. Systemet får inte bestämma liksom spelsättet. Spelarna ska bestämma vilket spelsätt det blir.
Det var ju mycket diskussioner om formationer och spelsätt under Janne Andersson. De körde ju 4-4-2 i försvar och 3-5-2 i offensivt, var han ju noga med att påpeka. När vi nu frågar Jon Dahl Tomasson vid truppen, då säger han att han hatar att prata formationer. Som låter som ett sätt att han inte vill binda ris åt egen rygg. Vad hade du kört för formation i det här läget?
Oj, jättesvårt att säga. Först, jag måste erkänna, ja, jag har lite dålig koll på alla dessa svenska spelare för tillfället. Men det viktiga för mig hade varit än en gång. Jag placerar ut liksom, vilken spelare ska vi ta? Vi tar Isak.
Det hade jag funderat på. Är han bäst som högste forward? Eller ska han spela som andre forward? Vad får vi ut mest av honom? Ja, då har jag satt honom som andre forward kanske. Kolosevski, ska han vara mer centralt än att börja på en kant? Och satt ihop det så. Sen kanske jag hamnar i 3-4-3 då. Om vi pratar siffror. Det är kanske det är. Så jag förstår att Jon Dahl inte vill binda upp sig för någon sifferkombination. Det köper jag rakt av.
Varför det? För det, för mig blir det konstigt att inte kommunicera. Att
ja, men jag vet ju inte. Jag vet ju inte vad jag kommer att ha tillgängligt. Om jag ser idag till hur svenska försvarsspelare har sett ut, så kanske jag hade börjat fundera på, vi kanske måste spela med 3 mittbackar. Har vi 3 mittbackar som håller för att spela, för att i defensiven få en 5-backslinje? För alltså, men ser vi målen vi släpper in och så vidare, så kanske vi kan spela med 3 mittbackar. Men då måste jag veta att de håller nivån för att kunna göra det. Ja, jag skulle ha jättesvårt liksom att direkt nämna en sifferkombination, för att ja, jag spelar Emil Forsberg centralt. Jaha, men kan spela på en kant då. Så får Isak då vara högste forward och Kolosevski kanske andre forward. Få till något sånt för att få utnyttja dem på bästa möjliga sätt i sina bästa positioner.
Om man ser till Emil Forsberg som ju gick nu till USA, klubb du tränat tidigare. MLS har väl ändå tagit kliv framåt. Är han en du hade haft med i landslaget fortsatt med vad han tillför och hans kunnande?
Garanterat. Garanterat, men i en central offensiv mittfältsposition.
Hur, om man ser till defensiva mittfältare, så har man ju tappat lite där. Var, jag gissar att du ändå sett någonting av Hugo Larsson. Är det, vågar man satsa på så unga spelare som är bärande? Han har ju gjort en otroligt fin överväxling till Eintracht Frankfurt och spelat där.
Absolut. Jag menar, spelar du på det viset som Hugo Larsson, jag har sett några Eintracht-matcher faktiskt, och spelar du och levererar som han gör, då är du startspelare i svenska landslaget. Det jag tror också för svensk del, för att kanske ta lite nästa kliv mot det internationella och de unga spelarna vi har, så måste man nog spela med 3 centrala mittfältare. Det skulle nog vara det enda jag binder upp mig på. Jag tror att 2 centrala inte håller defensivt för att kunna också försvara backlinjen. Jag tror, ja, till 100% hade jag valt att spela med 3 centrala mittfältare för att klara av det.
Robin Olsson har ju varit med, alltid gjort det bra i landslaget, har ju lite problem att få speltid i klubblaget, har ju blivit lite till åren, men det är klart han håller ett tag till. Hade du valt att gå efter en ny målvakt, eller hade du satsat på en som har levererat hela tiden han varit med i landslaget?
Jag upplever att det inte finns någon ännu som kan konkurrera ut Robin. Så han hade nog i dagsläget valt den, var det den som jag hade satsat på. Nu läste jag någonstans att de skulle försöka få en dansk.
Ja, de, men Jörgensen, men det verkar exakt omöjligt, okay, som så för Villarreal, men det verkar väldigt svårt.
Ja, och då är Robin liksom, de andra är inte på samma nivå som Robin Olsen.
Vad har du för hopp och tro att Sverige faktiskt kan ta sig till ett VM 2026? Det är ju 16 länder från Europa, och först ska det ju spelas Nations League i höst, där ju Sverige möter Estland, Azerbaijan och Slovakien. Och sen då ska ju VM-kvalet lottas, så det är ju svårspekulerat. Men finns det någon tro att man kan få ihop det här som finns? Offensivt oerhört starkt, men defensivt är det ju lite tunt. Han försökte ju till och med övertala Pontus Jansson att göra comeback, men fick nej tack.
Det är ju lite svar på att man är medveten om att defensiven inte är av yppersta klass, om vi pratar europeisk toppklass på 3 eller 4 försvarare eller 5 försvarare. Och kanske måste man då där förstärka den backlinjen, oavsett hur många de blir nu. Och det behöver inte vara att det går ut över offensiven på något sätt, absolut inte. Realistiskt är väl för Sverige och det landslaget man har in, det går ju inte att kvalificera sig till alla mästerskap, det är en omöjlighet. Men kanske ska det vara realistiskt, de tror ju med att antalet länder ökar ju hela tiden, att man ska kunna gå till vartannat mästerskap. Det skulle jag kunna tänka mig, med tanke på det spelarmaterialet och de som kommer underifrån, är en okej värdering.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju så att den nya ledning i förbundet med Fredrik Reinfeldt, indirekt han är ordförande, Andrea Möllerberg, ny generalsekreterare och inte minst Kim Källström som fotbollschef och tidigare ju kollega, han får ett stort ansvar. Hur mycket har de investerat i den här rekryteringen som du ser det? Säg att det inte skulle gå så bra som man hoppas.
Det är klart det är de som är ansvariga för rekryteringen. Och det är klart de har ett stort ansvar för den. Så är det ju garanterat. Sen, hur man ska värdera det i övrigt det vet jag inte riktigt. Men det är därför lite jag tror att när man väl tillsätter någon ny så måste det vara så minutiöst in i minsta detalj innan man då bestämmer sig för den. Och då är du inne lite på. Det är klart de skulle ha kollat med mig i Söderberg och Lagerbäck för att få lite tips och kunna ställa frågor.
Ja, för det var ju en konstig process upplevde jag utifrån med mycket namn som var ute och de pratade med oerhört många människor, vilket ju en del människor utnyttjade det genom att få ut den informationen att man har varit aktuell för landslaget. Det kanske man inte varit högaktuell, men man vill ändå ha ut det namnet. Hur ser du på det?
Nej, det är ju inte bra. Jag undrar vad läckan finns där. Det är ju någonting.
Nej, det är nog flera läckor skulle jag säga.
Men det där måste de ju bara ta tag i. Det kommer ju bli så annars att det blir ju helt isolerat på två personer, kanske tre personer som sköter alla. Hela den här processen i framtiden vad det gäller att anställa nytt folk. Och det är klart det blir ju lite, för det är ingen brådska var det ju med det här. Det, är liksom, det var ju liksom ingen panik tycker jag att anställa någon direkt. Utan se till att ni får en kanon genomgång vad som krävs, 100%. Minimera misstag genom att göra den så seriös som möjligt. Sen jag liksom tänkte att det känns ju lite panikartat när det börjar poppa upp namn. Och de säger, jo men jag har fått en intresse för frågan och jag har fått en intresse för frågan. Det är ju inte bra, det är ju aldrig bra.
Var du förvånad att du inte fick frågan om att bli förbundskapten?
Jag faller för åldersstrecket.
Gör det alltså?
Ja, men det gör man. Jag tror att det går ju lite på i Sverige. Som, och herre Jesus, han är ju 72 bast liksom. Då faller man på det.
Hade du kunnat göra jobbet?
Ja, absolut.
Svider lite att du aldrig blev förbundskapten?
Nej, det gör ju egentligen inte det. Vi hade ju chansen vid två tillfällen. Jag hade vid ett tillfälle på 2000-talet och sen tillsammans även med Svennis också på slut. Runt 29 eller liknande.
Ja, där, ni figurerade ju där 29 när Lagerbäck slutade.
Och då var ju vevan med Manchester City och Mexiko var ju när vi hade det.
Och Notts County också tror jag.
Ja, just det. För det blev det exakt. Ja. Det stämmer. Under Notts County-tiden också. Så att, nej, det gör det faktiskt inte.
Du har ju gjort det. Du var ju U21-förbundskapten. Du var ju
ja, assisterande. Assisterande
ja, och sen var du scout till Olle Nordin i VM90. Det är inget du flaggar högt med.
Nej. Det är inte det. Tre förluster. 1-2.
Även för att du hade Skottland. Ja. Sen tog du och Nisse Andersson över landslaget innan Tommy Svensson skulle komma. Mm. Hade fyra landskamper. Men just att du har gjort så mycket, vill man ändå inte ha det finaste jobbet i svensk fotboll?
Alltså jag tror banne mig inte det. Alltså jag har inte haft just den drivkraften mot ett A-landslag. Klubblaget har alltid varit för mig prioritet av någon anledning. Och det har nog att göra med att man kan påverka så lite med ett landslag. Klubblaget, jag menar, det vet du, dagliga träningen, allt vad det innebär med ledarskapet och relationer med spelare är så stor skillnad. Det passade mig absolut bäst, även om det var kul att vara med A-landslaget i Italien 90, även om det gick som det gick, men även U21-landslaget med Nisse Andersson. Jag har ju fått prova på Mexiko och Finland liksom, så att... Men nej, det svider inte. Det gör inte det.
Du hade ju enorma framgångar framförallt med FC Köpenhamn ju, och var ju ute kortsväng i Grekland, Österrike. Du jobbade med Sven-Göran Eriksson i Manchester City och utlandet. Vad saknar du för att ta... Jag vet att du var på intervju med West Bromwich Albion och så. Vad har det funnits för bud och vad är det som har gjort att du inte gått hela vägen i sådana processer?
Jag tror att de jag konkurrerat med har varit för bra. Jag kommer ihåg med West Brom så var vi två kvar och satt och snackade med Dan Ashworth som blev lite kung sen i förbundet och så vidare.
Kung i förbundet, sedan rekryterat till Brighton, gjorde jättebra där, sedan rekryterat till Newcastle United, nu på gardening liv för att Manchester United vill ha Dan Ashworth.
Är Dan Ashworth, och det intressanta är när jag träffar honom, jag tror vi satt i Birmingham, och han sitter och läser mitt CV, så säger han så här: ja, det är något som är jävligt konstigt med det här, säger han. Du har aldrig fått sparken. Nej, jag hade inte fått tiden då. När det var,
vi hade inte
med West Brom, jag har inte fått sparken i något enda. Så alltså, det här är omöjligt. Liksom. Alla har fått sparken någon gång, satt han där. Och sen så var det två kvar då. Då var det Roberto Di Matteo. Och det är klart att det namnet, den spelaren, då fick jag tyvärr inte jobbet. Och det var samma sak med Southampton när vi var två kvar. Då var jag hemma hos Clive Woodward som rugbyvärldsmästaren, coachen för England. Plus Rupert Lowe som var styrdägare i Southampton. Och då var vi två kvar igen. Och så ringer han upp när vi har fått intervjuat. Jag vet inte om han gör. Jag är ledsen. Alltså, det är 5-2 till din favör i styrelsen, säger han. Men jag måste ha en enig styrelse. Och då blir det, vad heter han, Craig Burley. Tror det var gamle spelaren som fick Southampton då. Så att de har varit för bra de här jag konkurrerat med.
Ja, och vad är det som gör att det är svårt för svenska tränare? För jag menar, egentligen kan man ju känna att Sven-Göran Eriksson som gjorde så bra. Han borde ju ändå öppna dörren för att fler, att de skulle...
Tyvärr har det nog inte räckt med Svennis. Jag hade behövt någon mer. Någon mer skulle jag tro. Jag glömmer nog aldrig när jag ritade på för Salzburg. Och det är ju Österrike. Sitter på presskonferensen. De är ju så där brutalt hånfulla. Och jag ska inte säga att de svär. Men det var ungefär så här. Vad i helvete ska en svensk kunna bidra med fotboll till oss i Österrike? Ni kan ju inte spela fotboll i Sverige. Så det var ju liksom den tongången. Och jag har ju sagt till många så här, eftersom ibland tycker väldigt mycket om oss själva här i Sverige, och att vi ungefär, ibland blir jag nästan irriterad på att vi är världsledande ungefär i fotboll. Men de ser inte så på oss ute i Europa, det kan jag tala om. Den statusen har vi inte ute i Europa som tränare, det kan jag tala om 100%.
Efter Mexiko är du i USA ett antal år. Och sen Finland, vad har du haft? Jag vet, Philadelphia Union var ju på dig någon gång. Och så.
Efteråt, ja.
Vad är det för förfrågningar du har haft som du inte hoppat på?
De på sluttampen har inte varit mycket. Finland var det sista 2017 till början på 2018, var det väl januari. Eller liknande. Men sen har det bara varit, alltså inte den här konkreta förfrågan där du får ja eller nej. Utan där var det, är du intresserad, bra, bang, 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 vi kollar, vi återkommer. Så egentligen bara intresseförfrågningar, och det kan ju hundratals tränare få. Va? Så det har inte varit något konkret.
Har du någonsin på senare år, för jag vet ju att svenska klubbar och föreningar har pratat med dig i olika sammanhang. Har det funnits något sug att gå in i svensk fotboll? Och du har ju det unika att du har ju tränat alla klubbarna i Stockholm och även varit i Öster bland annat.
Alltså det är inte i någon... tränarroll. Det som har kittlat lite någon gång så där, som kanske inte helt hade varit omöjligt till att klubbarna hade ställt upp på det. Det var lite en sån här att vara nere så där tre gånger i veckan och sätta sin prägel på det taktiska träningsarbetet. Det hade varit lite lockande faktiskt med det man har lärt sig efter alla år utomlands och hur de ser på fotboll utomlands. Men typ att vara nere två, tre gånger i veckan och liksom jobba igenom det taktiska i samråd med tränaren att det är okej och så vidare.
Vad ser du som är viktigt för svensk fotboll att kunna ta lite kliv? För vi ser ju på ungdomsnivå att man halkar efter. Herrlandslaget har ju svårt. Damlandslaget går fortfarande relativt starkt. Var ju värdsätt. Alltså sen som i höstas. Men herrlandslaget tappar klubblagsnivå både på dam- och herrsidan. Tappar. Ser du några liksom tre punkter? Det här måste vi ta tag i.
Det är svårt faktiskt. Och jag kan det för dåligt. Jag kan liksom verksamheten hur den ser ut idag för dåligt ute i klubbarna. En känsla, och det här vågar jag inte säga om det är rätt, men jag tror fortfarande att vi tränar för lite.
Ja, och det är många som säger bland Thomas Berntsen som kom från Norge och även Alfred Johannesson som var i FCK som nu är i Rosenborg säger ju samma sak.
För jag tror liksom när man tittar utomlands Så förutom liksom de dagliga träningarna så var det i alla fall, tycker jag vilja säga, minst 2 gånger i veckan eftermiddagsträningar, praktiska eftermiddagsträningar. Men sen liksom ville man vinna tid de övriga dagarna, och då kör du några teoretiska delar där du samlar spelarna på eftermiddagarna. Så du hade ju förmiddagsträning praktiskt, spelarna bodde kvar, käka, bang, 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 vila, så kör en teoretisk del. Men man utnyttjade ju mycket mer tiden i veckorna. Det var England i och för sig, va? Men där spelar du ju fan, vet inte hur mycket matcher, så det gick ju liksom inte att, då fick de gå ut och spela en golfrunda istället på eftermiddagen. Men ser du till länder som Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Österrike, så menar jag glasklart att man tränar mer idag. Man utnyttjar tiden betydligt mer.
Kommer du att följa Sverige under Jon Dahl Tomasson?
100%. Jag ska till och med börja följa allsvenskan noggrant, har jag tänkt.
Vad är det du vill se i allsvenskan?
Ja, det var för att Rockklassingen ringde och ville ha mig med och prata 90 minuter plus stopptid på fredagar. Det sänds tydligen lördagar. Och då blir det en hel del allsvenskan. Då sa jag okej, då ska jag börja titta på allsvenskan.
För du har inte gjort det. Du har inte varit så förtjust i allsvenskan.
Jag har inte sett en allsvensk match på 2,5-3 år, tror jag.
För att?
För dåligt.
Ja, okej.
Det ger mig ingenting.
Men nu?
Ja, men jag måste börja göra det. Absolut. Jag har tid nu också, så att jag ska faktiskt börja kolla betydligt. Jag ska kolla fighter varje omgång. Det har jag bestämt mig för.
Härligt. Stort tack för att du ställde upp. Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, önskemål, tankar, kritik, beröm, ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på X eller Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Yeah.